السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Första lektionen jag kommer ha nu vid Allah Ta'ala under den här sommarserien som vi kommer ha nu under två månaders tid vid Allah Ta'ala med lektioner som dels kommer vara här i Bredäng och dels kommer ha lektioner i Rinkeby och i Kista. Och alhamdulillah, jag är glad att kunna vara kvar och tillbaka här i Bredäng där jag hade lektioner förra året. Det var väldigt trevligt, mashallah. Och det är kul att kunna se alla de bröder som har kommit hit igen och kunna se även vissa nya ansikten som jag inte såg förra året. Det jag framförallt kommer att prata om under lektioner som jag kommer att ha under sommaren, dels de lektioner jag kommer att ha här i Bredäng och då de lektioner jag kommer att ha borta i Rinkeby, kommer att vara om saker relaterade till tron på Allah subhanahu wa ta'ala och Allah azza wa jalla's monoteism. Det kommer att vara två olika huvudämnen som jag kommer att prata om. Dels i den här lokalen kommer det handla om hur man ska komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala, olika sätt man kommer närmare Allah subhanahu wa ta'ala med ens dyrkan. Det jag kommer prata om i Rinkeby är tron på Allah och dess vackraste namn. Hur det här ska påverka oss i våra liv. Så att huvudserien eller det som är huvudämnet och huvudtemat som jag kommer prata om under de här lektionerna kommer vara om vår tro på Allah subhanahu wa ta'ala. Vissa personer kan säga att det talas alldeles för mycket om monoteism hela tiden. Alltså varför ska man hela tiden tala om den här grejen? Man borde tala om lite andra saker också. Att hela tiden upprepa att prata om den här grejen och det finns så mycket andra saker man kan tala om. Men jag tänkte nämna några argument som är viktigt som tyder på varför det är så viktigt för oss att ständigt upprepa det här. Och även om man har studerat det tidigare så måste man ständigt upprepa det och lära sig mer om det. Bland de sakerna som tyder på hur viktigt det är att studera, jag tänkte nämna tre stycken huvudargument varför det är så viktigt att vi måste ständigt studera monoteism. Första saken som tyder på att det är så viktigt att vi ska lära oss om tron på Allah subhanahu wa ta'ala är att bevisen i Koranen och Sunnan tyder på att man ska lägga väldigt mycket vikt vid det. Bevisen i Koranen och Sunnan tyder på att vi som muslimer måste lägga vikt vid att studera monoteism. Och det i sin tur skulle man kunna framföra från tre olika synvinklar. Okay? Det första är att i Koranen så har Allah subhanahu wa ta'ala berättat för oss att han skapade hela skapelsen för att vi ska ha kunskap om honom och kunskap om hans makt och kunskap om hans allomfattande kunskap. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahun yatanazzalu al-amru baynahunna lita'lamu anna Allah 'ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in 'ilma. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen att Allah är den som har skapat de sju himlarna och lika många jordar. Och genom dem strömmar oupphörligen hans vilja för att vi ska ha vetskap om att Allah har makt över allt och att Allah har omfattat allting med sin kunskap. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämnde att en av anledningarna till att han skapade himlarna och jorden var att vi ska ha kunskap om Allah subhanahu wa ta'alas allomfattande makt och att vi ska ha kunskap om Allah subhanahu wa ta'alas allomfattande kunskap. Så en av anledningarna till att skapelsen överhuvudtaget existerar är att vi ska ha kunskap om Allah subhanahu wa ta'ala. Det tyder på att det är väldigt viktigt att vi måste faktiskt studera det här. Och Allah subhanahu wa ta'ala har också berättat i Koranen att han skapade människorna och jinnerna för att de ska dyrka honom, vilken är den andra formen av monoteism som vi ska prata om. Allah azza wa jalla har sagt: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jag har endast skapat jinnerna och människorna för vad? För att de ska dyrka mig. Och ordet dyrkan i arabiska, eller ordet dyrkan i islam, har en väldigt allomfattande betydelse. Dyrkan är någonting man gör med sitt hjärta, med sin kärlek och hopp. Och att man är nöjd med Allah subhanahu wa ta'ala, man har tillit till Allah subhanahu wa ta'ala, man har tålamod och så vidare. Det handlar om saker och ting man gör med sina handlingar. När man ber till exempel, eller hur man är med andra människor, hur man beter sig och så vidare. Saker och ting man säger innefattas också av dyrkan. Så dyrkan är någonting väldigt brett i islam och omfattar väldigt mycket. Och Allah subhanahu wa ta'ala har berättat att han skapade oss människor för att vi ska dyrka honom. Så det här tyder utan tvekan på vilken hög status det har att man ska studera om Allah subhanahu wa ta'alas namn och hans egenskaper och att man ska studera om sättet hur vi ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är en av de anledningarna till att vi ska hålla de här serierna under sommaren vid Nidai ta'ala. En annan sak som tyder på hur viktigt det är att man ska lägga vikt på vid monoteism är att Koranen i sin helhet, om man läser Koranen från början till slut, så ser man att Koranen i sin helhet handlar om saker och ting med tron på Allah subhanahu wa ta'ala. Man kan knappt hitta någon sura, eller man kan inte hitta en enda sura i hela Koranen, och knappt hitta enstaka ayat som handlar om någonting annat än vad man tror på Allah subhanahu wa ta'ala, direkt eller indirekt. Direkt, till exempel, att Allah subhanahu wa ta'ala berättar om sina vackra namn, och att Allah berättar om sina höga egenskaper, och att Allah subhanahu wa ta'ala beordrar oss att vi ska dyrka honom, och att Allah subhanahu wa ta'ala förbjuder oss att vi ska dyrka någon annan än honom, och att Allah subhanahu wa ta'ala berättar för oss om paradiset, och paradiset är belöningen för dem som har haft den korrekta tron på Allah subhanahu wa ta'ala och dyrkat honom, och att Allah subhanahu wa ta'ala berättar om helvetet, och helvetet är platsen man kommer till om man inte har haft en korrekt tro på Allah subhanahu wa ta'ala och man inte har dyrkat endast honom. Och Allah subhanahu wa ta'ala berättar också i Koranen olika berättelser som har med profeterna att göra. Till exempel man får höra om Adam alayhi salam, man får höra om Nuh, man får höra om Ibrahim och så vidare. Och de här historierna handlar om vilka problem de oftast brukade ha med sina folkslag och vad de fick gå igenom. Och varför var det de fick problem med sina folkslag och som de kom till och kallade till? Det var att de kallade dem till att de ändå ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala, men de fick gå igenom de här svårigheterna. Så Koranen i sin helhet, eller till exempel när Allah beordrar oss att göra saker och ting, varför är Allah beordrar oss? Det är för att vi ska dyrka honom. Saker och ting som vi beordrade med, saker och ting vi förbjuder att hålla oss borta från, det handlar om vår tro på Allah subhanahu wa ta'ala. Så utan tvekan så har Koranen lagt väldigt mycket vikt på att man ska på det som har med monoteism att göra, som Ibn al-Qayyim rahimahullah har nämnt. En annan sak som också tyder på hur viktigt det är att lägga vikt på monoteism är att profeternas kall, om vi läser i Koranen och ser vad profeterna kallade till, så ser vi att de ständigt när de kom till sina folkslag så la de just vikt på den här saken. Allah har redan sagt وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Att vi har sannoliken sänt till varje folkslag över hela världen har Allah subhanahu wa ta'ala sänt sändebud för vad? Dyrka Allah och håll er borta från allting som får er att komma er bort från dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Så det här var det kallet de brukade komma med. Och flera gånger i Koranen så nämner Allah subhanahu wa ta'ala berättelser om sina sändebud. Om Nuh alayhi salam, om Shu'aib, om Saleh och om Hud. Det första de säger när de kommer till sitt folk är Ya qawmi abudullah ma lakum min ilahin ghayru. Mitt folk, dyrka Allah, ni har ingen gudom vid hans sida. Så Allah subhanahu wa ta'ala, när han sände sina sändebud, så var det här det första saken de kallade sina folkslag till. Vilket återigen tyder på hur viktigt det är att man måste lägga vikt på att studera om tawhid. För att det är det som profeterna kallade till. Det är som sagt det här som tyder på att Koranen och Sunnan har lagt väldigt mycket vikt på ett tawhid. Ett annat av de här huvudargumenten som jag tänkte nämna, varför det är så viktigt att vi studerar det, är att grunden för att vi ska kunna vara praktiserande muslimer är att vi korrigerar våra hjärtan. Att vi korrigerar våra hjärtan med tro på Allah subhanahu wa ta'ala och med dyrkan utav Allah subhanahu wa ta'ala. Att bara försöka korrigera de yttre sakerna med sig själv, det yttre, utan att man korrigerar det inre först, så kommer här aldrig att hålla i längden. Om vi vill kunna vara stabilt praktiserade den dagen vi möter Allah subhanahu wa ta'ala, så måste vi satsa på att korrigera våra hjärtan. Och vi korrigerar våra hjärtan med vad? Med monoteism, med korrekt troslära och genom att vi dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Man ser vissa personer som gör da'wa. De försöker ta genvägar för att få personer att börja bli praktiserande. Till exempel att när de håller föreläsningar så lägger de väldigt mycket vikt på att berätta historier, till exempel om någon grej som händer någon gång, så man kan känna att man får en iman-kick utav den här grejen. Eller man lyssnar till exempel, som vi ser väldigt mycket, på energin. Eller man tittar på vissa filmklipp eller liknande. Det här kan man känna av precis när man har varit med om den här grejen, att man får en iman-kick, som en iman-boost. Men det är ungefär som när man ska tända en eld.
Man slänger på lite papper på elden, det brinner upp snabbt. Och vad är det som händer lika snabbt? Elden försvinner. Man har inte lagt på de här stora stockarna med ved som får brasan att verkligen brinna. Så om man vill få en stabil tro, inte bara en tro som går upp så här och sen lika snabbt ner så här, och den är stabil tro, den man ska kunna hålla kvar och vara praktiserade till dagen vi möter Allah subhanahu wa ta'ala, så måste vi satsa på att korrigera våra hjärtan med korrekt troslära. Och det sista huvudargumentet varför det är så viktigt att vi lägger vikt på att studera om monoteism, att vi ser också att det finns väldigt stora problem i den muslimska världen relaterade till fel troslära, vidskepelse, att man tror på att olika helgon till exempel kan gynna människor eller att de kan skada människor, eller att man vänder sig till dem och åkallar dem, eller att man har på sig amuletter, eller att man tror på skrock, eller att man andra saker och ting som kan gå emot en korrekt och sann troslära. Det finns stora problem och vi kan inte bota de här problemen och de här sjukdomarna som finns bland muslimerna förutom vi studerar det och vi försöker implementera det och kalla andra muslimer till det. Den här serien som jag kommer gå igenom här vid Lillahi Ta'ala i Bredäng, det var en serie som jag påbörjade för 2 år sedan borta i Rinkeby. Och det, den, vi har kallat den här serien för 100 sätt att komma närmare Allah. Det är en bok som är ursprungligen skriven av en lärd som levde ungefär 400-500 år efter Hijra, alltså för cirka 1000 år sedan, som heter Abu Ismail al-Harawi. Han har skrivit en bok som handlar om 100 stycken steg man kan göra för att komma närmare Allah. Och det handlar inte om bönen och fastan och så, utan det handlar om saker och ting som man gör med sitt hjärta. Som att man har tillit till Allah, man fruktar Allah, man älskar Allah, man hoppas på hans belöning och så vidare. Och så har en lärd som heter Ibn al-Qayyim rahimahullah, han har förklarat den här boken i ungefär 4 volymers bok som har tryckts, som är väldigt, väldigt vacker och förklarar hur just vi ska korrigera våra hjärtan för att kunna komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Den här lektionen som jag kommer ha idag kommer handla om uppriktighet eller ikhlas. Återigen så kanske vissa personer säger att det här ämnet har man hört flera gånger om. Har man gått på föreläsningar under en längre tid eller lyssnat på föreläsningar eller läst artiklar eller böcker och så vidare, så har det här ämnet upprepats flera gånger. Det är jätteviktigt att du ska vara uppriktig och så vidare. Varför ska man ta upp det här ämnet igen om det återigen har tagits upp? Återigen ska jag försöka nämna några argument varför det är så viktigt för oss att vi ska ständigt påminna oss själva om uppriktighet. Att man gör sin handling endast för Allah subhanahu wa ta'ala. Första anledningen varför det är så viktigt att vi pratar om uppriktighet och vi ständigt påminner varandra sinsemellan om uppriktighet är att varje handling som vi gör, om vi inte har uppriktighet till Allah subhanahu wa ta'ala med den här handlingen, så kommer den inte att accepteras. Även om vi ber hela livet, vi fastar hela livet, vi ger zakat och så vidare, om vi inte har uppriktighet till Allah så blir det inte accepterat. Har vi uppriktighet till Allah subhanahu wa ta'ala så blir det accepterat. För varje handling som man gör för att det ska bli accepterat måste leva upp till 2 villkor. Första är att man är uppriktig till Allah subhanahu wa ta'ala, och det andra är att man gör det i enhet med profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sunnah. Så har vi inte uppriktighet och vi inte ständigt påminner varandra om att ha uppriktighet, så blir inte ens handlingarna accepterade. Som Allah azza wa jalla har sagt, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمِلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Att Allah subhanahu wa ta'ala kommer komma på domedagen till de som har gjort handlingar som inte är uppriktiga till Allah subhanahu wa ta'ala och kommer göra dem som stoft. Man har jättemycket goda handlingar som man har gjort, men man gjorde dem inte för Allahs skull. De gynnar inte på något sätt på domedagen. Så det är väldigt viktigt att vi tänker på den saken och att vi ständigt är uppriktiga i våra handlingar för att de ska accepteras. En annan anledning varför det är så viktigt att prata om ikhlas är att handlingen vi gör, dens belöning multipliceras i enlighet med hur pass mycket ikhlas vi har till Allah subhanahu wa ta'ala. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt att Allah azza wa jalla har skrivit ner handlingar, de goda och de dåliga, och hur mycket belöning man får för det. Så den som avser att göra en god handling och sen gör den, så kommer man att få 10 gånger mer belöning än vad den här handlingen egentligen är värd. Upp till 700 gånger upp till hur många gånger som Allah subhanahu wa ta'ala vill. Alltså en handling, man kan få olika former och olika sorters belöning för dem, beroende på vad? Beroende på hur mycket uppriktighet man har i sin handling. Så som Ibn al-Qayyim rahimahullah säger, att två stycken personer kan ställa sig och be bredvid varandra i bönen. Han står där och han står där. Och skillnaden mellan den belöningen de kommer få när de tillsammans går därifrån är som mellan himmel och jord. För att den ena personen i hans hjärta är så är det fyllt med uppriktighet till Allah subhanahu wa ta'ala. Och han har fyllt ut av fruktan och kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Och han gör det med koncentration. Och den andra personen kanske gör det för att visa upp sig för någon annan eller liknande. Eller förfina bönen för någon annan. Så vill vi få en multiplicerad belöning varje gång vi ber, varje gång vi fastar, varje gång vi ger zakat, så ska vi tänka på hur uppriktiga vi är till Allah subhanahu wa ta'ala. Alla ni känner säkert till om Abu Bakr al-Siddiq och vilken hög status han hade i islam. Abu Bakr al-Siddiq, de har till och med nämnt att de måste väga hans tro i en vågskål, och resten av de troende som var på hans tid i en vågskål, så skulle hans tro vara starkare än dem. Hur kunde man säga det om Abu Bakr al-Siddiq? Vissa av de personer som var runt omkring honom sa, det handlade inte om Abu Bakrs att han bad mycket mer än andra personer, eller att han fastade mycket mer än andra personer, eller att han gav mycket mer sadaqa än andra personer, utan det var saker och ting som fanns i hans hjärta. Den otroliga kärleken han hade till Allah subhanahu wa ta'ala, den otroliga uppriktigheten han hade och den otroliga fruktan han hade för Allah subhanahu wa ta'ala, och att han alltid bekräftade det som profeten sallallahu alaihi wa sallam sa. Så vill man bli en sån som får de här höga positionerna i paradiset bin Allah ta'ala och får otroligt mycket belöning för varje handling, så ska man tänka på sin uppriktighet och tänka på de sakerna som kan leda oss till att kunna få mer uppriktighet. Ett tredje argument varför det är så otroligt viktigt att vi studerar det som har med uppriktighet att göra är att det är väldigt svårt att få uppriktighet, och det är väldigt lätt att det kommer in andra sorters avsikter i ens hjärta. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt i en hadith: "Ash-shirku fi hadhihi al-umma akhfa min dabib an-naml 'ala as-safa fi al-laylati adh-dhalma." Att ash-shirk och ria är en form av shirk. I den här umman, i profeten Sassarams nation, är mer dolt än en myra som är på en sten, en mörk sten, på en kolsvart natt. Hur många är det som ser den här myran som ligger på en sten under en kolsvart natt? Väldigt, väldigt svårt. För att det är just som sagt att saker och ting som har med rea att göra, att man vill visa upp sig, att man söker andra sorters belöningar för sina handlingar, man söker att få pengar för dem, man söker för att få status för dem, eller för att folk ska tycka om en eller liknande, det kan dyka upp i ens hjärta på väldigt dolda sätt. Och det är någonting som man måste verkligen akta sig för. De tidiga lärda bland muslimerna, de brukade verkligen märka den här saken, hur farligt det är, hur olika andra avsikter kan dyka upp i ens hjärta. Sahel ibn Abdillah Tustari, som var en av de stora lärda som levde ungefär 200 år efter Hijra, för 1200 år sedan, sa att al-ikhlas är den svåraste saken man kan göra för sin själ. För att själen får inte ut någonting av det. Allting är helt och hållet för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Man får inte ut någon mättnad utav det. Att man känner att man känner sig stolt för någonting man har gjort eller liknande. Eller att man känner att man har blivit prisad för det, eller att folk tycker om en. Det är inte det handlar om. Men det handlar om att man gör det endast för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Och därför är det väldigt svårt för ens själ att göra det. Sufyan ibn Uyayna, som var också en av de största imamerna som levde ungefär 150-160 år efter Hijra, han sa att han aldrig har kämpat med någonting hårdare i hela sitt liv än sin ikhlas, sin uppriktighet. Andra från de lärda från Salaf har sagt att det finns ingenting som är i denna värld som är mer ovanligt än riktig, riktig, ren uppriktighet. För så fort man försöker kämpa att få bort andra sorters avsikter man har för sina handlingar, så dyker det upp på något annat sätt. Först kanske man avser att man ska kunna få, bli prisad av folk. Sen börjar man istället avse att man ska kunna få ut någonting från dunja. Sen börjar man avse att man ska få ut någonting annat och så vidare. Hela tiden kan det dyka upp på nya sätt. Därför har de sagt att det här var väldigt, väldigt svårt och någonting de kämpade med och påminde sig själva och påminde andra om hela deras liv. Fjärde anledningen ska jag säga varför det är så viktigt att vi ska prata om ikhlas och ständigt upprepa det och ständigt tala om det är att många personer kan tro att uppriktighet bara handlar om vissa specifika handlingar. Att det till exempel är, men jag visar inte upp mig när jag ber till exempel för andra. Nej, jag ber bara för Allah subhanahu wa ta'ala skull. Men dyrkan, bönen är inte den enda formen av dyrkan. Det finns massa olika former av dyrkan som man kan komma in, som du kan komma in ria i. Och bland dem är till exempel folk som ger sadaqa. Eller folk som skaffar sig kunskap för att undervisa andra. Eller folk som krigar för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Och anledningen att jag nämner de här tre, att de tre har kommit i en och samma hadith. En väldigt, väldigt vacker hadith som ska både påverka oss alla och vi borde verkligen tänka över. Den här hadithen är berättad av en student i sahaba som heter Shufay al-Asbahi. Shufay al-Asbahi kom resandes till Medina. När han kom fram till Medina såg han att väldigt många människor hade samlat sig runt omkring en människa. En person som satt i moskén. Så gick han fram och frågade, vem är den här personen? Så sa de, det här är Abu Huraira. Abu Huraira är en av de stora sahabas. En av de stora följeslagarna till profeten sallallahu alaihi wasallam. Så gick han fram till Abu Huraira och sa, skulle du kunna berätta en hadith till mig? Någonting som profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt. Folk satt där runt omkring. Så sa Abu Huraira, jag ska berätta för dig en hadith som bara jag hörde, ingen annan hörde. Så profeten sallallahu sa till mig. Så svimmar han. Så vaknar han upp och sa, jag ska berätta för dig en hadith som bara profeten sallallahu sa till mig. Och igen så svimmar han. Så sa han det en tredje gång och samma sak hände. Sen vaknar han upp och ska berätta den här hadithen som han sa. Så berättade han att profeten sallallahu alaihi wasallam sa till honom att Allah subhanahu wa ta'ala kommer komma på domedagen för att döma mellan människorna. Han ska döma mellan människorna. Och de tre första som han kommer döma mellan är en som har lärt sig Koranen. En som har gjort jihad för Allah subhanahu wa ta'ala, som har krigat. Och en som har gett sadaqa och var generös. Det är de tre första som du kommer dömas för. Och det är de tre första som kommer kallas för att ska dömas för dem. Först kommer den personen som brukade ge väldigt mycket och väldigt generös. Kommer att kallas. Så sägs det till honom. Vad brukade du göra med dina pengar? Du hade mycket pengar. Så sa han, jag brukade ge till mina släktingar. Jag brukade ge till andra människor och så vidare. För din skull. För Allah subhanahu wa ta'ala skull. Så sägs det till honom. Du ljuger. Du gjorde det för att människor ska säga att du är generös. Så tas det med honom och han slängs i helvetet. Nästa person hämtas. Han som har memorerat Koranen. Så sägs det till honom. Varför memorerade du Koranen? Jag gjorde det för att jag ska praktisera i enlighet med Koranen och kalla till det och så vidare. Så sägs det till honom. Du ljuger. Du gjorde det för att det ska sägas att du hade memorerat Koranen och du var lärd. Så hämtas det den personen som krigade för Allah subhanahu wa ta'ala, som krigade. Så sägs det till honom. Varför krigade du? Så gjorde det för att jag ska höja upp Allah subhanahu wa ta'alas ord. Så sägs det, du ljuger. Du gjorde det för att folk ska säga att du är modig människa. Och så slängs han också i helvetet. När profeten sallallahu alaihi wasallam hade berättat den här hadithen, så tar han tag av Abu Huraira i hans axel. Och sa, ja Abu Huraira. Det här är de tre första människorna som kommer slängas i helvetet. Shufay hörde den här hadithen och det påverkade honom också. Så tog han och åkte sen till Muawiyah radiyallahu anhu. Muawiyah som var en annan utav sahabas och berättade den här hadithen för honom. Så började han gråta så pass hejdlös att man trodde att han höll på att gå under. För han hörde den här hadithen och den påverkade verkligen honom. På samma sätt som den påverkade Abu Huraira, att det ledde till att han svimmade till och med när han skulle återberätta den här hadithen. Kolla på den här hadithen. kolla på sahabas reaktioner av den hadithen. Att de kände fruktan, det här kan handla om mig. Det här kan vara någonting som kommer ske mig. Trots att sahabas var de som hade mest uppriktighet av alla människor. Men det var någonting som verkligen påverkade dem. Och det är det här det grejen jag vill komma till. Varför jag tar upp det här ämnet. Det är ett problem vi ser idag. Problem vi ser idag bland personer som har börjat praktisera. Man blir väldigt glad att folk börjar praktisera. Och vill. Men när de ska göra just de här handlingarna som hadithen handlar om. Till exempel, man ser vissa ungdomar som åker iväg för att kriga på vissa ställen som de gör. Med vissa grupper som de inte borde åka dit och kriga med. Så ställer de sig på Facebook och står och posar med vapen. Och står och posar och står hit och sit och så vidare. Och visar upp sig vad de håller på med. Om de verkligen hade åkt dit för att de ska göra jihad för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Varför ska man stå och visa upp sig på det här sättet? Ska man inte frukta att Allah subhanahu wa ta'ala kommer hålla dem till ansvar för den här grejen? Eller människor ska ge sadaqa. Så de ska ge sadaqa och ha välgörenhetsorganisationer. Så står de och smilar hela tiden inför kameran och försöker visa upp sig. Inte för att man ska dokumentera för det man gör. Det är inget problem med den grejen. Men att man ska stå och visa upp sig och kolla vad jag har gjort och jag är här och så vidare. Vad är det här för någonting? Samma sak. Vissa personer de ska göra olika dawa-projekt och så vidare. De går ut på stan och så filmar de sig själva hela tiden. Så står de och håller om varandra och smilar och så visar upp sig och kollar och så vidare. Vad är ikhlas med hela den här grejen? Man gör det här för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Det är ingen show. Man ska försöka visa upp sig för andra människor. Det handlar om en relation mellan oss själva och Allah subhanahu wa ta'ala. Att vi gör det här för Allahs skull. Det är ingen grej som om man vill showa eller någonting annat för någon annan grej. Man kan göra det som inte har med religionen att göra. När det kommer till religionen, man ska göra da'wah eller man ska göra så här grejer. Det görs för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Och inte för att visa upp sig och för att lägga upp häftiga bilder på Facebook eller liknande. Som sagt, vissa utav människor gör idag, tyvärr. Eller att folk döper olika hemsidor, islamiska hemsidor, efter sina egna namn. Och lägger upp bilder på sig själv när de ska hålla föreläsningar eller liknande och så. Jag säger inte att enstaka personer, att han eller han haft det i den här grejen. Man vet inte vad som finns i människors hjärta. Men när man ser att någonting sprids sig väldigt mycket bland ungdomar som börjar praktisera, så ser man utan tveka att det finns ett generellt problem. Och om vi ser hur sahabas reagerade på den här hadithen, när de hörde om de här tre personerna, så är det verkligen någonting som vi borde påminna oss själva om och ständigt uppmana varandra om, att vi ska tänka på den här saken, att vi måste ha uppriktighet i det vi gör. För annars så handlar det inte bara om att handlingen inte blir accepterad. Profeten Sassalem berättade i den här haditen att det här är de tre första människorna som kommer slänga sig i helvetet. Det är ingen skoj. Det är ingenting man ska leka runt med. Utan det är någonting som är väldigt, väldigt allvarligt. För att komma vidare i lektionen. Hur var det de tidigare lärda från Selef definierade ikhlas? Vi måste förstå, vad är det som är ikhlas? Varför är det så viktigt? Vissa utav dem brukade säga al-ikhlas huwa tasfiyat al-amal an mulahadat al-makhluqin. Att du renar dina handlingar, du renar dem från att människor ska titta på dig. Det enda du bryr dig om är att Allah subhanahu wa ta'ala ska belöna dig för den här handlingen. För att han ska ge dig, belöna dig för det du har gjort. Och inte att människor ska titta på dig. Vissa andra utav Salaf sa, al-ikhlas nisyan ru'yat al-khalq bidawam al-nadhar ila al-khaliq. Al-ikhlas, uppriktighet, är att man helt glömmer bort att människor tittar på en. Men samtidigt tänker på Allah subhanahu wa ta'ala. Man bryr sig inte om att andra människor, vad de ska tycka om ens handling. Att andra människor ska prisa hur ens bön ser ut, eller att man ger sadaqa, eller att man åker till det eller det stället, eller man gör så vidare. Det är inte det här som är det viktiga. Det viktigaste är ens relation mellan en själv och Allah subhanahu wa ta'ala. Det finns ett väldigt vackert uttalande som en utav Salaf sa. Han sa, men shahida fi ikhlasihi al-ikhlas ihtaja ikhlasuhu ila al-ikhlas. Den som bevittnar att man har ikhlas i sina handlingar, så är hans ikhlas i behov utav ikhlas. Den som bevittnar, men jag är uppriktig i mina handlingar, då är din uppriktighet i behov utav uppriktighet. För att man ständigt ska tänka och ständigt kämpa med den här grejen, att man gör sina handlingar i uppriktighet till Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Harawi som skrev den här boken kom en annan definition också för ikhlas när han sa: Al-ikhlas tasfiyat al-amal min kulli shawb. Al-ikhlas, uppriktighet, är att man renar sina handlingar från allting som smutsar ner den. Och det här är en väldigt omfattande definition. För det handlar inte bara om att man gör en handling för att bli prisad för den, till exempel. Så det kan även handla om att man vill, man gör vissa bra handlingar, man är praktiserande, gör vissa grejer för att man vill att andra personer ska börja tjäna en och göra bra saker för en, till exempel. Eller att andra människor ska börja tycka om en och få mer kärlek för en. Eller att man vill få ut någonting från dunja, man får ut pengar för det. Eller liknande grejer. Att man söker de handlingar som egentligen enda ska vara för Allahs subhanahu wa ta'alas skull. Att man söker någonting från dunja på grund av de här handlingarna. Och det är olika former av sjukdomar som kan komma till hjärtat som kan påverka ens ikhlas. Ibn al-Qayyim rahimahullah, han nämner att det är tre stycken saker som kan skada ens uppriktighet. Det första är att man blir imponerad av sina handlingar. Att man blir imponerad av sina handlingar. Form av sjukdom. Att när man till exempel har bett, eller man har fastat, eller man har gett sadaka, eller man har gjort någon god handling, så känner man sig imponerad. Att det verkligen har åstadkommit någonting stort. Att den här handlingen som jag gjorde var verkligen någonting väldigt speciellt. Hur ska man bota den här sjukdomen? Att man tror att det man har gjort var så väldigt bra. Det är att man ska tänka ständigt att man aldrig kunde utföra den här handlingen förutom om Allah gav en framgång till att man kunde göra det. Det är Allah subhanahu wa ta'ala som ger oss framgång till att göra goda handlingar. Så som profeten sallallahu alaihi wasallam och sahaba sa: "Lawla Allah mahtadaina wa ma sallaina wa ma saddaqaina." Om det inte hade varit för Allah, så skulle vi aldrig ha kunnat blivit vägledda. Och vi skulle inte ha gett sadaqa, och vi skulle inte ha kunnat be. Det här är allting, det är framgång från Allah subhanahu wa ta'ala. Att kunna komma till moskén, att lyssna på en föreläsning. Det är Allah som gav en framgång till att kunna göra den här grejen. Annars har man blivit upptagen med någonting helt annat. Så man ska vara tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala att han gav en framgång till att man ska kunna göra den här handlingen. Och det är därför när vi läser i surat al-Fatiha, vad är det vi säger för någonting? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Att endast dig dyrkar vi och endast dig söker vi hjälp ifrån. Varför nämns dyrkan tillsammans med att söka hjälp? Det nämns tillsammans därför att när vi ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala, så behöver vi hans hjälp. Vi behöver att han ska ge oss framgång till att vi ska kunna utföra de här handlingarna. Och vi kommer inte kunna utföra de här goda handlingarna om inte Allah subhanahu wa ta'ala ger oss framgång till att kunna göra det. Det här är någonting man inte får glömma. Många personer, de söker Allah subhanahu wa ta'alas hjälp när de har svårigheter, till exempel. Eller när de vill ha ett jobb, till exempel. När de vill gifta sig eller liknande. Man glömmer bort att man måste söka Allah subhanahu wa ta'alas hjälp att kunna utföra goda handlingar. Att söka Allah subhanahu wa ta'alas hjälp att man ska kunna få framgång i sin bön. Söka Allah subhanahu wa ta'alas hjälp nu innan Ramadan, att man ska kunna klara av Ramadan och fasta den och få så mycket belöning som möjligt. Söka Allah subhanahu wa ta'alas hjälp att man ska kunna betala sin zakat i tid och kunna utföra det på rätt sätt. Söka Allah subhanahu wa ta'alas hjälp att man ska kunna gå på föreläsningar och studera och lära sig. Man får inte glömma att söka Allah subhanahu wa ta'alas hjälp att kunna utföra goda handlingar. Så en av de sjukdomar som man kan få i sitt hjärta är att man blir imponerad av det man själv har åstadkommit, och istället ska man känna att det är Allah subhanahu wa ta'ala som gav framgång till det man gjorde. Ett annat problem som kan ske för ens ikhlas är att när man har gjort en handling, att man tycker att man förtjänar belöning för den här handlingen. Man har bett, så tycker man att den här bönen, det var tillräcklig och förtjänar att kunna få belöning för den här handlingen. Och sättet att kunna bli av med det här, att man tror att man verkligen förtjänar det: Allah subhanahu wa ta'ala belönar, men han gör det på grund av sin otroliga barmhärtighet. att man får den här otroligt stora belöningen som man kommer få i paradiset. Otroliga många saker man kommer få utav Allah subhanahu wa ta'ala för den här, de här små små handlingarna man gör. Det är Allah subhanahu wa ta'alas barmhärtighet. Det är inte att man förtjänar att få allting som kommer i paradiset. Den hade inte varit för att Allah subhanahu wa ta'ala var barmhärtig mot oss, så skulle vi aldrig kunna få en sån här stor belöning. Så man ska inte tycka att man förtjänar att få en viss belöning eller den stora belöningen som finns. Den tredje saken som kan vara en sorts sjukdom för ens uppriktighet är att man känner sig helt och hållet nöjd med sin handling och tycker att den är tillräcklig. Att man tycker att den här handlingen man har gjort är tillräcklig. Det räcker med att man gör på det här sättet. Det räcker nu med att jag ber bara mina 5 dagliga böner och inte gör mer än så. Eller det räcker med att jag gör så mycket. Eller det jag har gjort nu när jag är färdig med min bön, så var det här tillräckligt i sig. Ibn al-Qayyim säger att det är 2 stycken sätt man kan bli av med den här sjukdomen som påverkar ens ikhlas. Dels att man beskådar sin egen dyrkans brister. Man tittar på sin egen dyrkan efter man är färdig med bönen. Hur bra var egentligen min bön? Hur borde den egentligen vara? Hur är min bön om jag jämför den med hur profeten sallallahu alaihi wasallams bön var? Hur är min bön om jag jämför den med hur sahabas bön var? Eller de rättfärdiga människorna generellt, hur deras bön var? Ska man känna sig nöjd med det man har lyckats åstadkomma? När man jämför hur man själv utför någonting med hur de som verkligen fruktade Allah subhanahu wa ta'ala på det sättet man borde göra, så förstår man att det finns väldigt mycket brister i ens egen dyrkan, och det leder inte till att man blir nöjd med den. En annan sak som kan få en att bli av med det här problemet, om man känner sig nöjd med det man har gjort, är att man har kunskap om Allah och vad det är han verkligen förtjänar för dyrkan. Ju mer kunskap man har om Allah, och det är det den andra scenen kommer handla om, som sagt, ju mer kunskap man har om Allah, om hans allmakt, om hans storhet och vad han förtjänar egentligen från oss, ju mer kunskap man har om Allah, desto mer kommer man känna att ens handling inte var tillräcklig. Och det här ska inte leda en människa till att man känner khalas, det är för jobbigt, jag orkar inte mer det här längre, jag är för dålig, jag ska sluta dyrka Allah eller liknande. Nej. Men det här är någonting som man ska koppla samtidigt med hopp om Allah azza wa jalls stora barmhärtighet. Och att Allah subhanahu wa ta'ala, trots att man gör så pass lite som man verkligen gör, så har Allah azza wa jalls gett en framgång till det här goda. Och man blir glad för det goda som man ändå har lyckats åstadkomma. För med Allah subhanahu wa ta'alas hjälp. Så det ska inte leda till det som man kallar för qunut min rahmatillah, att man känner att åh, jag är för dålig, jag kommer aldrig kunna komma till paradiset. Nej, bi'idhnillahi ta'ala, Allah azza wa jalla kommer låta oss alla insha'Allah ta'ala komma till paradiset om vi kämpar för att komma dit. Så som de lärda brukar säga, att du ska titta på saker och ting från 2 olika synvinklar. När man tittar på sig själv, då känner man fruktan hur dåligt man utför handlingar och vilka problem man har hamnat i och vad man egentligen borde göra och så vidare. Då känner man fruktan. Men när man tittar på Allah subhanahu wa ta'alas barmhärtighet, och hans barmhärtighet omfattar allting, och hur Allah subhanahu wa ta'ala kommer låta även människor som gjort stora synder komma till paradiset, då känner man hopp igen och känner att det inte är kört, utan man kommer bi'idhnillahi ta'ala kunna komma till paradiset. Men det kräver att man kämpar. Och bland de sakerna det krävs att vi kämpar mest med är vad? Vår ikhlas. Vår uppriktighet. Ju mer uppriktighet vi kommer få till Allah subhanahu wa ta'ala, desto mer goda handlingar kommer vi bi'idhnillahi ta'ala att göra. Och desto mer kommer vi komma närmare Allah. Och bi'idhnillahi ta'ala kommer vi kunna komma in till Allah subhanahu wa ta'alas paradis. Det här var sammanfattningsvis det jag skulle prata om idag. Så det var först som sagt, jag pratade om vikten av att vi ska studera korrekt troslära, de olika argumenten för att vi ska göra det. Och därefter så nämnde jag om hur viktigt det är att vi ständigt pratar om ikhlas, och hur vi ständigt måste påminna varandra om ikhlas, vilka brister det kan finnas hos vissa muslimer, och vi hoppas att vi inte själva ska vara bland dem. När det kommer till ikhlas, och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala rena våra hjärtan från det här, Och sen så talar vi till slut om de tre sjukdomarna som kan hota ens ikhlas och hur vi ska rena oss från dem. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att försörja alla våra hjärtan med riktig ikhlas och att Allah subhanahu wa ta'ala gör oss framgång till att dyrka honom på det sättet så som han har vårat oss att göra. Och sallallahu ala nabina Muhammad, ala alihi och sahbihi och sallam.